Häxornas försvarare. Ett historiskt reportage av Jan Guillou. Kapitel 1. Om hur Blåkulla förvandlades från fantasi till verklighet. 1. Vallflickans möte med fel präst vid fel tidpunkt. Gertrud Svensdotters bevisligen goda förmåga att berätta och hennes livliga fantasi blev orsak till många människors död. Det är sant. Det är också i detalj dokumenterat intill varje halshuggning, brinnande bål och sista piskrapp. Eftervärlden har därför dömt Gertrud Svensdotter hårt och beskrivit henne som medvetet ondskefull. Henne vill jag dock försvara. Anklagelsen om hennes ondska är meningslös redan av den anledningen att hon var ett barn när hon drogs in i mardrömmen. Hon var född upp i Lillhärdal i Härjedalen, men hade blivit nedskickad till släktingar i byn Åsen i Österdalarna. Hon bodde hos sin farfars syster, och förmodligen var det varken bättre eller sämre än att bo upp i Lillhärdal. Men det är troligt att hennes far, Sven Nilsson Vass, hade velat bli av med henne, åtminstone tillfälligt, på grund av en del vardagliga misshälligheter i familjen. Gertruds mor hade dött i barnsäng och hennes far hade funderingar på att gifta om sig med en 19-årig piga som hette Märit Jonsdotter. Det hade lilla Gertrud svårt att förlika sig med. Och så blev hon nedskickad till släkten i Åsen vid Östra Dalälven. Det var inget märkvärdigt beslut, vare sig för samtiden eller för eftervärlden. Men det skulle leda till att Märit Jonsdotter brändes på bål. På hösten 1667, i slutet av september eller början av oktober, var Gertrud ute och vallade getter vid en plats som heter Hommansäng i närheten av älven. Hon var 11 år gammal och ansvarade inte bara för getterna utan säkert också för den 2 år yngre Mats Nilsson. I fäbodkulturen var små barns arbete sådant som kunde skötas i hemmet eller nära hembyn, och pojkar och flickor kunde utan problem utföra sysslorna tillsammans. När pojkarna blev ynglingar upphörde för deras del allt arbete med djur utom hästar. Och när flickorna blev äldre kunde de börja sommararbeta på fäbodarna med tillverkning av ost och smör. Ett arbete som tillmättes stort värde, både ekonomiskt och i social prestige. Men nu, denna satans höst, var Gertrud och Mats ute tillsammans för att passa byns getter. Någon gång under dagen blev de ovänner om ett stycke bröd, det blev slagsmål, och den 2 år äldre Gertrud vann. Senare på eftermiddagen fann de att några av getterna hade förirrat sig ut på en liten holme i älven som kallades Lisleön. Det hade regnat mycket den sommaren, och kanske var älvens lopp något stridare än vad som var vanligt så här i den tidiga färgrika hösten. Mats vågade hur som helst inte gå ut i älven, trots att Lisleön låg nära älvstranden, utan det blev Gertrud som vadade över och ledde tillbaka getterna med ett stadigt grepp om deras horn så att hon också själv gick säkrare. Det är hela saken, åtminstone som eftervärlden kan tolka och förstå den. Bara detta är vad som faktiskt hände. Men när den 9-årige Mats, tilltuffsad i slagsmål och möjligen skamsen över att han inte vågat gå ut efter getterna fastän han var pojk, berättade om händelsen för sin far, måste han ha lagt till ett och annat. Han kom med en övernaturlig förklaring till att Gertrud, men inte han själv, kunnat vada ut i älven. Den tröstande fadern tog inte oväntat sin lille sons parti. Och nog överdrev fadern något, eller bättrade åtminstone på historien, när han träffade nämndemannen Olof Mattsson i grannbyn. Och nämndeman Mattsson förbättrade säkert historiens dramatik när han i sin tur berättade den för byarnas kyrkoherde Lars Elvius. Men därmed var fan lös. För den version av händelsen med getterna på Lisleön som Lars Elvius nu hade att ta ställning till gick ut på att Gertrud hade kunnat gå på vattnet som Jesus Kristus själv. Fast detta mirakel hade en ond förklaring.